Nu när vi har hunnit till vårt avslutningsmöte så ska vi sluta med en psalm. Inte bara en utan flera stycken. Vi ska slå upp psalm nummer 130. Psalm 130. En vallfartssång. Herre, hör min röst. Nej, ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina böners ljud. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock hos dig är ju förlåtelse för att man må frukta dig. Jag väntar efter Herren. Min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel. Ty hos Herren är nåd och mycken förlossning är hos honom. Och han ska förlossa Israel från alla dess missgärningar. En vallfartssång. Tittar du på nästa psalm eller på psalmen före eller på psalmen därnäst eller psalmen därnäst före och så vidare, så hittar du ordet vallfartssång. Det börjar med psalm 120 och slutar med psalm 134. Alla de psalmerna är vallfartssånger. Och vallfart, det är ju när man färdas till en helig plats. Och det är ju möjligt att när saltaren nedtecknades så ville man ha lite sånger att sjunga på vägen. Det är möjligt. Psalm 130 är ju lite lustigt att ha att sjunga på vägen förstås. Vad säger ni? Jag som har legat i lumpen och marscherat några mil sjungande Halta Lottas krog tycker jag att det här är en lite egendomlig psalm att sjunga på vägen. Det är ju inte någon vandringssång, hej vi glada så vandra genom naturen tralala, utan det är ju ett väldigt allvarligt ämne. Nu är det så med de här psalmerna att de vid första påseendet ser ut att handla om många olika saker. Men när man prövar vad det kan vara för en vallfart det är fråga om, så kan man få en ljus idé. Och det är det många som har fått. Det finns ju så många löften i Bibeln om att Herren ska återsamla sitt förskingrade judiska folk. Hämta dem från alla länder och samla dem tillbaka till folkets utlovade land. Och jag tror, och ska jag försöka ge lite skäl för det, att det är den vallfarten det är fråga om. Inte bara att flyga till Jerusalem några dagar och sen åka hem igen efter att ha tittat på gravkyrkan och lite andra såna här mer eller mindre onödiga monument, utan det är återvändandet av Israels folk. Och mitt i detta återvändande finns ett nödrop. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina böners ljud. Och så får man en märklig kommentar, den fjärde versen. Den är ju underbar, men kanske en smula svår att riktigt pejla in. Hos dig är ju förlåtelse för att man må frukta dig. Det är alltså en viktig del av Guds fruktan. att ha fått förlåtelse. Om vi först ska titta lite på det här med återsamlandet, så vi ser att det här handlar om Israels folk. Den 120:e salmen kan vi läsa. Så ska vi ta det här med gudsfruktan sedan. En vallfartssång. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från en falsk tunga. Varmed blir du lönad både nu och allt framgent, du falska tunga? Jo, med en våldsverkares skarpa pilar och med glödande ginstkol. Ve mig att jag måste vistas i Meseks land och bo bland Kedars hyddor. Länge nog har min själ måst bo bland dem som hatar friden. Jag själv håller frid, men säger jag bara ett ord är de redo till strid. Ja, det är ju judarna i deras getton. Ut över Europa, ut över Ryssland, ut över jordens yta. Länge nog har min själ måst bo bland dem som hatar friden. Man kan bara tänka på hur många pogromer och hur många massakrer som kristna har gjort på judar när de kristna firade påsk. Säger jag bara ett ord är det redo till strid. En vallfartssång. Det är ju inte heller precis en visa att sjunga på vägen till Jerusalem. Det är naturligare att tänka att det här är en profetisk förebild. Om vi går till den 124:e salmen. En vallfartssång av David. Om Herren inte hade varit med oss, så må Israel säga. Om Herren inte hade varit med oss när människorna reste sig upp mot oss, då hade de uppslukat oss levande. När deras vrede upptändes mot oss, då hade vattnen dränkt oss, strömmen gått över vår själ. Ja, då hade det gått över vår själ i svallande vattnen. Lovad vare Herren för att han ej gav oss till ro åt deras tänder. Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarnas snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn. Hans som har gjort himmel och jord. Det här är ju en psalm efter Auschwitz, eller hur? När människorna reste sig upp mot oss. Om inte Herren hade varit med oss, då hade de uppslukat oss levande. Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarnas snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. Tyska riket ödelades och vi kom undan. Östblocket ödelades och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har gjort himmel och jord. Vi kan läsa vidare i den 125. En vallfartssång. De som förtröstar på Herren, de liknar Sions berg som inte vacklar utan förblir evinnerligen. Jerusalem omhängnas av berg och Herren omhängnar sitt folk från nu och till evig tid. Ty ogudaktighetens spira skall inte förbli över de rättfärdigas arvslott. För att de rättfärdiga ej må uträcka sina händer till orättfärdighet. Gör gott, o Herre, mot de goda och mot dem som har redliga hjärtan. Men dem som viker av på vrånga vägar, dem må Herren rycka bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid vare över Israel. Ogudaktighetens spira över de rättfärdigas arvedel. Jag misstänker att det betyder att det ska inte alltid stå en moské på tempelplatsen. När och hur den kommer bort, det vet vi inte. Men. Och vi är inte kallade att uppägga någon till att ta bort den. Men det Herren har bestämt, det kommer att ske. Hundratjugonionde psalmen. Mycken nöd har det vållat mig allt ifrån min ungdom, så må Israel säga. Mycken nöd har det vållat mig allt ifrån min ungdom, dock blev de mig inte övermäktiga. På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. Men Herren är rättfärdig och har huggit av de ogudaktigas band. De skall komma på skam och vika tillbaka alla som hatar Sion. De ska bli lika gräs på taken som vissnar förrän det har vuxit upp. Ingen skördeman fyller sin hand med det, ingen kärvbindare sin famn, och det som går där fram kan inte säga: Herrens välsignelse vare över er, vi välsignar er i Herrens namn. På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa får. Det ska komma på skam och vika tillbaka alla som hatar Sion. Och i det sammanhanget läser vi också den 123 psalmen. En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag som tjänares ögon ser på deras herres hand, som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi är rikligen mättade med frakt. Rikligen mättad är vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt. Och det kanske en och annan av oss också kanske har anledning att säga. Föraktet är alltid något dödande. Föraktad var han och övergiven av människor. Nu ska vi förstå det här, att Jesus är judarnas konung. Och det är inte bara det gamla förbundet som är instiftat mellan honom och Abrahams ättlingar. Utan vi kan se att även det nya förbundet har samma parter. Jeremia 31 och 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Här står inte ett ljud om kineser och svenskar och indianer och vita. Fortfarande är det Israels hus och judahus. Och vi får vara med därför att vi räknas som inympade judar, så att säga. Vi är fuskjudar, brukar jag säga. Och det är inte fusk från Guds sida, utan det är bara så att vi hör till reserven. Vi är upptagna i familjen. Men förbundet gäller inte hedningarna. Utan förbundet gäller Israels hus och judahus. Det är därför som alla gav sig på Petrus när han hade döpt Cornelius. Då blev det ju räfst och rättarting bland de äldste när han kom tillbaka. Då blev det ett farligt väsen i församlingen.
Petrus fick förklara att Gud hade ryckt i honom flera gånger, och sen döpte han för säkerhets skull hela gänget i den heliga ande, så att det var väl inte mycket kvar än att döpa dem i vatten också. Och det kom som en överraskning. Trots att Jesus hade sagt att ni ska gå till ända till jordens yttersta gräns. Jesus ingår alltså också det nya förbundet med Israels hus och Judahus. Och förbundstanken i den ligger ju bland annat att vi delar livsöde. När jag ingick förbund med min hustru så bestämde vi oss för att dela livsöde. Det är ju liksom det ett äktenskap går ut på. Allt annat är ju roliga bieffekter, men det är ju det man bestämmer sig för. Vi delar livsöde. Och det där ser vi i evangelierna. Där Jesus genomgår så att säga Israels folks historia fram till sin egen tid. Flykten till Egypten och så vidare. Han återupprepar i liten skala Israels folks historia. Men han förebildar också Israels folks historia i sitt eget liv under de år han är verksam. Och det slutar med en korsfästelse. Och det betyder alltså att Israels folk kommer att följa Herren in i någonting som är svårt. Därför talar Bibeln mycket om att när Israels folk återsamlas så kommer alla andra folk att rikta sin fiendskap mot Israels folk. På samma sätt som Israels folk riktade sin fiendskap mot Herren. Vi går till Zakaria till det 12:e kapitlet. Börja läsa från första versen. Detta är en utsaga som innehåller Herrens ord över Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också över Juda ska det komma när Jerusalem blir belägrat. Och det ska ske på den tiden att jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den ska skada sig illa på den, och alla jordens folk ska församla sig mot det. Jesus kallas för hörnstenen. Jag har lagt en hörnsten i Israel. Och saliga är det för vilka jag icke blir en stötesten, säger Jesus. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Det är förhållandet mellan Kristus och Israels folk. Men sedan återupprepas det här i gränsytan mellan Israels folk och hedna folken. Ty för hedna folken blir Israel en lyftesten. Jerusalem blir en lyftesten på samma sätt som Jesus, folkets konung för folket, blev en sten som byggningsmännen förkastade. Byggningsmännen förkastade stenen och därmed blev den en hörnsten. Jerusalem blir en lyftesten för alla folk. Och därmed kommer Gud att göra den till en hörnsten. Förstår ni parallelliteten? Och det betyder alltså att vi kan inte blåökt räkna med fred och allmän vänskap i Mellanöstern. Det betyder inte att det inte skulle kunna bli fred nu. Men fram till dess att historien är slut så kommer vi förr eller senare in i en väldig kraftmätning just i detta område. Och när då Israels folk kommer i detta väldiga trångmål. Så står det så här i 10:e versen. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom som han håller dödsklagan efter endesonen, och ska bittert sörja honom som han sörjer sin förstfödd. Mig som de har genomborrat. Profetia skriven lite mer än 400 år före Kristus. Och det är ju Herren själv som talar. Han sitter i sin himmel och talar om mig som det har genomborrat. Och själva verbet här är ett väldigt fysiskt verb, så att säga. Det är inte bara att man har tänkt lite stygga tankar eller sagt några fula saker, utan det är att ta ett spetsigt föremål och sticka det rakt igenom. Då ska de se. Då ska deras ögon öppnas. Och då kommer man att be den 130:e salmen. Därför läser vi den en gång till. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina böners ljud. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock hos dig är ju förlåtelse för att man må frukta dig. Jag väntar efter Herren. Min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ väntar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel, ty hos Herren är nåd och mycken förlossning är hos honom, och han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Vi ska gå till Daniels 12:e kapitel. Där ska vi läsa de tre första verserna först. På den tiden, det är ett uttryck som används ofta i Bibeln när det talas om tidens slut. På den tiden. Ska Mikael träda upp, den store fursten som står som försvarare för dina landsmän. Och då kommer en tid av nöd vars like inte har funnits allt ifrån den dag då människor blir till och ända till den tiden. Men på den tiden skall av ditt folk alla de bli frälsta som finns skrivna i boken. Och många av dem som sover i mullen ska vakna upp, somliga till evigt liv och somliga till vanära och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlafästet lyser, och de som har fört de många till rättfärdighet som stjärnor alltid och evinnerligen. Kom inte att påstå att inte det dödas uppståndelse finns i Gamla testamentet. På den tiden ska det bli en nöd. Och här talas det nu om Daniels landsmän, alltså om judarna. Och jag tror att detta motsvarar det vi i Nya testamentet kallar för den stora vedermödan. Då hedna nationerna tillsammans, anförda av någon sorts laglöshetens människa, någon sorts vilddjur eller odjur, vad det kan vara, försöker att utplåna Guds folk därför att det är Guds folk. Många har försökt, men nu gäller det både Guds folk och Guds stad. Sjätte versen. Och en av dem sa till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa förunderliga ting? Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten. Och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever evinnerligen att efter en tid och tider och en halv tid, och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta bli fullbordat. När alltså Israels folk inte längre har någon egen kraft kvar. Ut ur djupen ropar jag: Herre, hör min röst. Och ut ur den totala förkrosselse som då folket kommer in i, så kommer de dödas uppståndelse, syndernas förlåtelse, allt på en gång över det utvalda folket. Och då kan ju psalm 131 passa bra. Vi går tillbaka till Saltaren. En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta står inte efter vad högt är, och mina ögon ser ej efter vad upphöjt är, och jag umgås inte med stora ting, med ting som är mig för svåra. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn i sin moders famn. Ja, som ett avvant barn, så är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Vad är det för fint med ett avvant barn? Det är ett barn som inte längre ligger i sin moders famn och ska hitta något att suga på. Utan det är ett barn som på något sätt kommit till stillhet. Som kommit till ett accepterande av att här bjuds på mat ibland, men det är inte jag som bestämmer. Jag får nog mat så det räcker och mer till. Därför att min mor är angelägen om mig. Men det är inte jag som tar för mig. Och det är kanske ut ur djupen som den avvänjningen kan komma. Hos dig är ju förlåtelse för att man må frukta dig. När folket får förlåtelsen, den slutliga förlåtelsen, så kanske allt det där som gjorde att man sökte egen styrka, sökte egen kraft, till och med till sist fick för sig att Gud begärde att man skulle komma till honom med sina gärningar och prestationer, när den stora förlåtelsen har kommit, då kanske det där äntligen är bort. Och då kanske äntligen gudsfruktan får en chans. Gudsfruktan är kanske en bristvara, därför att vi inte riktigt har upplevt den stora förlåtelsen, utan kanske många gånger bara den billiga förlåtelsen. Och den billiga och lättköpta förlåtelsen leder inte till gudsfruktan. Vi ska gå till profeten Hosea. Det sjätte kapitlet. Där förebildas också Israels folk i tidens slut. Herren säger, ja, i sin nöd skall de söka mig. Kom, låt oss vända om till Herren, ty han har sårat oss. Han skall också hela oss. Han har slagit oss. Han skall också förbinda oss. Han skall om 2 dagar åter göra oss friska. Ja, på 3:e dagen skall han låta oss stå upp så att vi får leva inför honom. Så låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Och han ska komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Men samtidigt kommer en liten hjärtesuck ur Guds hjärta. Därför det här är ju framtid. Och när Gud ser på läget som det var då, så säger han så här: vad ska jag ta mig till med dig, Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är ju lik morgonskyn, lik daggen som tidigt försvinner. Den lättköpta förlåtelsen, den billiga förlåtelsen, ger en kärlek och en gudsfruktan som är som daggen. När solen har stigit på himlen så är det torrt. När svårigheterna hopar sig är allt bortglömt. Men det ska komma en förblivande gudsfruktan, då vi kan gå på gator av guld utan att försöka karva ut en liten bit och sälja på svarta marknaden. Bara en sån sak kräver ju en avsevärd förvandling, vill jag mena. Och utan den förvandlingen kan det aldrig bli ett paradis. Vi går tillbaka till Saltaren igen. Och så ska vi i ett svep läsa 133 och 134 psalmerna. Därför att när Guds folk och därmed också världens folk, till Herren återvänder mitt i denna kris och skipar en dom över dem som angriper Guds folk, för att de är Guds folk. Och efter den domen, när förlåtelse är meddelad eller dom, då infinner sig fridstillståndet. Och det återges i de här 2 psalmerna. 133. En vallfartssång av David. Se hur gott och ljuvligt det är att bröder bor endräktigt tillsammans. Det är likt den dyrbara oljan på huvudet som flyter ned i skägget, ned i Arons skägg, som flyter ned över linningen på hans kläder. Det är likt Hermons dagg som faller ned på Sionsbergen. Ty där ger Herren välsignelse, liv till evig tid, evigt liv. Där. 134. En vallfartssång. Upp, välsigna Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står om natten i Herrens hus. Lyft era händer upp mot helgedomen och välsigna Herren. Må Herren välsigna dig från Sion, han som har gjort himmel och jord. Nu ska vi tacka Herren och be. Herre, du har allt i din hand. Allt är under din kontroll. Och vi ska inte överdriva djävulens betydelse. Vi vill se dig i din storhet, Gud. och hellre tränga in i dina rådslut och försöka ana dina vägar än att sätta oss till doms över dig och din godhet. Herre, låt oss få leva i den gudsfruktan som innebär att vi inte under några omständigheter solidariserar oss med det judiska folkets fiender, utan att vi hellre lider tillsammans med ditt utvalda folk. Vi ber att du välsignar Israel med nåd och barmhärtighet. Att dina planer, Herre, ska gå i fullbordan. Herre, låt oss få vända tillbaka hem från detta Aschan med ett medvetande om att det finns en stor och dyrbar skatt i ditt rike som heter Guds fruktan, och som vi behöver mycket få din hjälp att utforska och ta emot. Lovad vare du, Gud, som är så mäktig och underbar. Amen.